Hej, det här är Urban Lindstedt, producent för En oväntad historia. Här på Historiska poddar gör vi förutom En oväntad historia flera andra historiepoddar. För att få påminnelser om när våra poddar släpper nya avsnitt och uppdateringar om evenemang och annat kul så kan du följa vår Instagram, historia_nu. Tack, nu lämnar jag över till Andreas och Olle.
Det här mytiska Atlantis som de gamla grekerna med Platon i spetsen lovprisade som någon slags försvunnen kulturens vagga som hade försvunnit i havet en gång i tiden. Varifrån all kultur egentligen utgick, det var egentligen Sverige, menade Rudbeck. Alltså, Platon hade rätt i mycket men hade liksom missat vissa väsentliga poänger. Atlantis sjönk inte, det ligger kvar där uppe, det där avlånga landet.
Det rådde en viss geografisk förvirring, man skulle man kunna säga.
Exakt, och så ägnade han ju stora det här verket att försöka liksom bevisa sin tes med olika belägg. Han kollade på runor och han kollade på ortsnamn och vad var det, Tebe, Täby och etcetera.
Han rent metodologiskt går han väl tillväga så att han läser ju, alltså han är ju klassiskt beläst naturligtvis, och han läser ju de här antika klassikerna. Och så kommer han på att vänta lite här nu. Är det inte så att vad de här klassiska författarna skriver om, det är ju egentligen Sverige?
Ja.
Och så läser han isländska sagor.
Ja.
Och blir ännu mer övertygad om att så här är fallet.
Exakt.
Och nu är det bara, nu ska vi bevisa detta.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hej Andreas!
Tjena Olle!
Ses vi igen?
Härligt!
Idag tänkte jag att vi skulle prata lite grann om just användningen av historia, alltså hur historia används som vapen. Därför att historia är ju mer än bara en vetenskap och spännande berättelser om sånt som inträffat i förfluten tid, utan det är ju också någonting som kan användas på olika sätt. Och vi har ju sett både historia och nutid hur historien har berört ett vapen för att uppnå vissa politiska mål. Den kan ju ibland fungera för att till exempel legitimera en politisk ordning eller för att, som vi har sett i våra egna dagar, för att rättfärdiga ett anfallskrig. För att ge ett historiskt argument till en territoriell rätt till ett visst område. Och när jag säger det så tänker jag naturligtvis på kriget i Ukraina som just nu pågår för fullt. Men jag tänkte vi skulle återkomma till det. Men temat för dagen är alltså just om historia som vapen. Och då kommer man ju osökt in på det här med ursprungsmyter. Vem var först någonstans? Varför är saker och ting som det är? Jag tänkte jag ska inleda med att fråga dig, har du någon sån här historisk myt som du har fastnat för?
Ja, Arthur-legenden.
Den är bra.
Alltså, den är ju, alltså, historien här om kung Arthur, den är ju fortfarande ganska levande i, vad ska man säga, brittisk eller kanske ännu mer då, engelsk kultur. Härom månaden så läste jag faktiskt igenom, skummade igenom Churchills ganska magistrala verk Historien om de engelskspråkiga folken som kom ut på 50-talet. Och det vigar i alla fall ett antal sidor att reda ut huruvida kung Arthur är en historisk person eller bara en myt. Och han kommer fram till att kung Arthur har existerat. Han var inte den här medeltida chevalereska kungen då, som styrde riddarna kring det runda bordet och gav sig ut på jakt efter den heliga graal. Han var någon slags härförare istället som samlade de keltiska britterna i kamp mot de saxiska inkräktarna. Och det tyckte Churchill, det var ju faktiskt ganska förebildligt. Det var liksom en role model for all decent folk, eller något sånt där skriver han. Det var ganska tydligt då, det här är skrivet på 50-talet, efter andra världskriget, när han är färdig med sitt värv som, du vet, västmakternas ledare i kampen mot Hitler, att han såg sig själv lite grann i det här. Han var lite Arthur, och de där saxiska inkräktarna var kanske lite nazister, kanske lite ryssar, det här under kalla kriget. Det tycker jag är en väldigt intressant myt som används i massa olika sammanhang.
Ja, det är ett alldeles lysande exempel.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Själv är jag ju mycket fascinerad av det här som vi känner som svensk göticism egentligen, att de här storslagna myterna om ett fantastiskt förflutet som börjar florera stort i Sverige under framförallt under 1600-talet.
Just det.
Men jag tänkte att jag ska börja med en liten tidsbild. Och en av de här historieberättarna som faktiskt är ganska okänd utanför Småland. Andreas, vi ska bege oss till Huseby. Mm-hmm. Järnbruk på 1600-talet, några mil utanför Växjö. Och här sitter en man, den före detta regimentskvartermästaren vid Kronobergs regemente, numera brukspatron Peter Rudebeck, och vi befinner oss i början på 1690-talet. Och den här mannen är mycket fascinerad av historia. Och han känner själv när han sitter här på Huseby att han befinner sig i historiens absoluta epicentrum. Att det är liksom om hans trakterna kring Huseby, Albo härad, det är där som allting har inträffat. Och han syr ihop en fantastisk berättelse som publiceras i en skrift som heter Forna Ridgöta eller Småländska antikviteter. Och man kan kort säga att det här är en fantastisk brygd där han blandar ortsnamn, där han får in fornlämningar. Och så kryddar han det här med en ganska stor, rejäl grabbarnäve med danskart. Och så syr han fantastiska berättelser om Smålands storslagna förflutna. I korthet så handlar det här om att det finns ingen händelse av världshistorisk betydelse som inte har inträffat i Småland. Att ordet Småland skulle ha med Småland att göra, det är honom fullständigt främmande. Nej, säger Peter Rudbeck. Det är så här. Småland hette egentligen Ridgötland efter orten Rydaholm, eller Ridaholm, som var goternas, göternas gamla mönstringsplats. Och härifrån utgick då kolonisationen av hela Europa. Han hittar också i orten Asa, borde naturligtvis asagudarna. Mm,
logiskt.
Tröjemåla är ju ingenting annat än Homerus tröja. Och vad som hände i byn Hunna, det förstår vi ju alla. Det var ju här smålänningarna besegrade Attilas hunnar. Och här pekar också Peter Rudbeck ut hunnerhövdingen Attilas ölkällare. Det här är ju fantastiskt, och han sätter ju verkligen liksom Småland i världens mitt. Och det här är 1600-tal, och det är ju den här typen av historieskrivning som vi känner som göticism, som når sin slags höjdpunkt här. Men jag tänker, om man ska hitta rötterna till det här göticistiska tänkandet, så får vi ju gå längre tillbaka i tiden än så.
Mm.
Och då tänker jag mig att vi beger oss tillbaka till 1430-talet, till ett kyrkomöte i Basel 1435. Och här är det ju oerhört viktigt hur man placerar människor vid förhandlingsbordet. Ju närmare påven, desto bättre. Och följaktligen så uppstår det ju en diskussion här om vem av delegaterna som ska sitta närmast påven. Och det är ju framförallt italienska och franska kardinaler som hävdar att de i hänsyn till rang och värdighet borde sitta närmast påven. Men den svenska representanten Nils Ragnvaldsson, Nicolas Ragnvaldi från Växjö, biskop över Sveriges minsta stift under medeltiden, säger stopp och belägg, diskussionen är redan avgjord. Jag ska självklart sitta närmast påven. Och när de andra tittar förvånat på honom och säger varför det, då säger han, jo, därför att jag kommer från Sverige, goternas hemland. Det är vi som har lagt under oss resten av världen. Det är härifrån, från mitt land, som all civilisation har utgått. Och det här står naturligtvis delegaterna med en viss häpnad. Men det här är första gången vi ser, mig vetligt i alla fall, uttryck för den här göticistiska historieskrivningen på svensk mark. Vad händer sen?
Ska vi kanske börja med att säga några ord om varför det var så eftersträvansvärt.
Absolut.
Att, vad ska man säga, framhäva en koppling
till... Varför är det bra att vara god?
Varför vill man vara god? Jo, men alltså, det är väl den mest välkända av de här germanska barbarstammarna, kan man väl säga, som liksom välde ut över Europa från något okänt ursprung under folkvandringstiden och nötte ner romarriket, alltså Västrom. Och enligt då, efterföljande då, medeltida krönikeskrivare så liksom underkuvade de så att säga då, romarriket egentligen. Och under medeltiden så var det många historiker som jobbade för olika potentater och kungar som då försökte beskriva då goternas historia, var de kom ifrån och så vidare. Bland annat var det då en historiker som själv var got, tror jag, som hade gotiskt ursprung som heter Jordanes, som skrev det här verket Goternas historia, där han pratade om ett mytiskt urhem kallat Skansa, va?
Precis.
Och det här verket,
som kan vara Skandinavien.
Exakt, och det här verket lästes ganska mycket av kyrkliga lärare under medeltiden, inklusive då av svenska kyrkomän, våran Ragnvaldsson här till exempel. Och man började liksom märka då under 1400-talet att det här har sipprat in även bland många svenskar då, som börjar liksom framhäva det uppenbara. Det finns en ordmässig likhet mellan det här med goter och götar. Och även gutar tror jag kanske nämndes ibland i sammanhanget. Alltså gutar, alltså Gotland.
Just det. Och till yttermera visso så finns det ju naturligtvis en religiös kristen koppling här också ju.
Ja, Gamla testamentet.
Som är väldigt viktig.
Gog.
Gog. Och vad är det som händer? Ja, det är ju Noah, mannen med arken.
Ja.
Som har en son som heter Jafet.
Ja.
Som har en son som heter Magog. Som får en son som heter Gog.
Vad har vi nu? Noahs son, barnbarnsbarn
va? Han blir barnbarnsbarn, blir
ja,
han.
Det är rätt, ja.
Och Magog och Gog nämns ju som kungar i de äldsta svenska krönikerna.
Ja.
Och där har vi ju kopplingen, svenskarna tillbaka till Noah.
Just det.
Och så har vi Gog.
Ja.
Namnlikheten Gog.
Gog,
Got. Och så
uppenbart.
Så kan man spinna vidare på detta. Ja. I sann götesistisk anda.
Precis. Men det var väl inte minst de här bröderna, jag vill då säga bröderna Magnus. Bröderna Magnus.
Precis, Olaus.
Och Johannes. Ja, och framförallt Johannes var då, som ju var Sveriges, var han inte Sveriges sista katolska ärkebiskop?
Går i landsflykt under Gustav Vasa.
Ja, exakt, ja. Exakt. Och sitter där i sin bitterhet och saknar hemlandet och skriver då ett praktverk om de svearnas och göterna, svea och göta kungars historia.
Och bedrifter eller någonting sånt.
Ja, exakt. Ja. Så kommer ut på stumt någon gång på 1550-talet.
Det fantastiska träsnitt är faktiskt.
Ja, exakt. Ja. Men det verkade ett praktverk. Ja. Och det fick ju, det blev ju bestseller är väl fel ord, men det fick ju en viss uppmärksamhet. Det kom i flera utgåvor i alla fall, det här verket. Och i vår tid är det väl mest känt för två saker. Det ena är det med att han tyckte sig då kunna fastslå att det här Skansa som goterna kom ifrån, det var Sverige. Punkt ett. Punkt två, tes nummer två, det var väl att han kunde då bevisa också att den svenska kungalängden kunde föras tillbaka till Noas barnbarnsbarn. Alltså han där med Jafet och Magog och Gog. Det ledde ju vidare till alla de svenska, med berömda och även med mytiska svenska kungarna.
Absolut. Men och det här är ju på andra halvan av 1500-talet.
Ja.
Och sen, som vi sa inledningsvis, alltså göticismen får ju sitt stora genomslag i Sverige under 1600-talet.
Ja.
Och det är ju naturligtvis ingen slump att det är just då. Varför? Varför passar göticismen som hand i handske i Sverige under 1600-talet?
Ja, men det är ju propaganda för stormaktssverige. Alltså det ger ju Sverige det ärorika förflutna som behövdes för att legitimera Sveriges nya maktställning i Europa och för att legitimera även då diverse våldshandlingar av olika slag mot både knektar och civilbefolkningar runt omkring Europa när till exempel då Gustav den andra Adolf och hans armé välde fram över Tyskland. Så det här kom ju verkligen, som du säger, det kom in väldigt handy.
Precis, och det är ju ett svar på frågan som kanske många ställde sig då.
Ja.
Hur kommer det sig att detta förvisso till ytan ganska stora men glest befolkade land i Europas utkant helt plötsligt på väldigt kort tid dyker upp som en ledande aktör på den storpolitiska scenen ute i Europa? Ja, men det har ju med det storslagna förflutet att göra. Svenskarna har ju traditioner av expansion. Svenskarna har ju liksom bara återtagit sin rättmätiga ställning på den europeiska politiska scenen.
Mm.
Göticismen, här har vi det.
Precis, och svenskarna fick väl kanske till och med någon slags helig mission i och med detta. Ett uppdrag att civilisera världen.
Och det blir ju rätt, då kan vi ju prata om mer en annan gång, just det här med krigspropaganda när man pratar om det svenska Israel och svenskarna som Guds nya egendomsfolk och detta.
Precis.
Det finns något storvulet över svensk 1600-tal.
Milt sagt.
Och det lever ju kvar egentligen under hela stormaktstiden, får man väl säga. Men jag tänker, när vi pratar svensk göticism, så är det ju nästan på... Det är ju oundvikligt att man kommer in på den svenska göticismens portalgestalt. Mm. Och det var ju inte Peter Rudebeck i Småland, utan Nej. Det var ju hans farbror.
Just det.
Som hette...
Olof Rudebeck.
Vad vet vi om honom?
Han var ett snille. Han var aktiv i Uppsala, där han byggde den anatomiska teatern till exempel. Anlade den botaniska trädgården. Upptäckte han inte lymfan också?
Han är ju liksom lymfsystemets upptäckare.
Ja, exakt.
Och har det på sin meritlista.
Alltså en polyhistorisk stöd. Så det verkar inte en mångbegåvning. Men han var ju då också intresserad av Sveriges ärorika förflutna.
Det får man ju säga, för att uttrycka det milt, ja.
Kan man säga, en aktivt utövande göticist av värsta sort.
Sen tycker jag att han är så fascinerad som person, för att han är ju verkligen en renässansmänniska i dess liksom sanna bemärkelse. Han kan ju allt. Han upptäcker lymfsystemet, han anlägger botaniska trädgården, anatomiska teatern som du nämnde. Men han undervisar i anatomi, i kemi, fysik, matematik, astronomi, byggnadskonst, fortifikation och sen kan han dessutom då gravera, smida och svarva. Liksom det är ju, han har ju många strängar på sin lyra.
Den avgörande frågan är dock, var han en bra historiker?
Var han en bra historiker och var han en bra författare? Vi kan väl ta tag i den frågan där med, var han en bra historiker? Han får ju sitt stora... Ska vi kalla det här för hans litterära genombrott, eller vad ska vi kalla det för?
Något åt det hållet.
Han skriver i varje fall ett praktverk som börjar ges ut på 1670-talet som heter Atlantica.
Just det, Rudbecks Atlantica.
Precis, och egentligen har den ju en längre titel än så. Den heter ju, när den kommer ut, Atland eller Mannheim, där Dan Jafets avkomne ut till hela världen henne att styra utgångne äro.
Just det.
Och det har vi liksom egentligen då, bara i titeln så fångar han ju hela göticismens budskap.
Titeln säger exakt allt.
Det var här det började.
Exakt.
Och Atlantikan, som vi kallar den för, vad är liksom grundtankarna där i stora drag? Hur argumenterar Rudebeck?
Ja, men som sagt, hela svaret ligger i titeln. Alltså, det är det, han bygger ihop saker som inte borde kunna byggas ihop. Det är som det klassiska kulturarvet, det är lite gamla testamentet och det är svensk historia. Och på något sätt får han ihop det, fast jag vet inte om det är logiskt. Men alltså, grundtanken är ju att det här mytiska Atlantis som de gamla grekerna med Platon i spetsen lovprisade som någon slags försvunnen kulturens vagga som hade försvunnit i havet en gång i tiden, varifrån all kultur egentligen utgick, det var egentligen Sverige, menade Rudbeck. Alltså, Platon hade rätt i mycket, men hade liksom missat vissa väsentliga poänger. Atlantis sjönk inte, det ligger kvar där uppe, det där avlånga landet.
Det rådde en viss geografisk förvirring, skulle man kunna säga.
Exakt, och så ägnade han ju stora det här verket att försöka bevisa sin tes med olika belägg. Han kollade på runor och han kollade på ortsnamn och vad var det, Tebe, Täby och etcetera.
Han är ju rent metodologisk går han väl tillväga så att han läser ju, alltså han är ju klassiskt beläst naturligtvis, och han läser ju de här antika klassikerna och så kommer han på att vänta lite här nu. Är det inte så att vad de här klassiska författarna skriver om, det är ju egentligen Sverige. Ja, och så läser han isländska sagor. Ja. Och blir ännu mer övertygad om att så här är fallet.
Exakt.
Och nu är det bara, nu ska vi bevisa detta.
Och bröderna Magnus läser han förstås. Precis, och Judanes, Gotenas historia. Alltså han är ju otroligt beläst. Men han, jag vet inte, jag tycker det är ett ganska förvirrande verk på många sätt. Alltså även rent kronologiskt. Det där med Atlantis och Gotena. Han pratar även om Gotena. Han pratar dels om att Sverige är det här kulturens vagga. Hela det antika kulturarvet på något sätt stammar egentligen från Sverige. Inklusive de antika gudarna. Jo. Men han menar ju också att goterna, som ju underkuvade romarna, knäckte romarriket, kommer ifrån Sverige. Väl utifrån Sverige. Kronologiskt hänger det på något sätt inte helt och fullt, alltså helt och fullt ihop, tycker jag.
Det finns en del kronologiska lapsusar, om man vill uttrycka det milt. Och sen är det ju roligt, för han argumenterar ju precis som sin brorson i Huseby egentligen. Ja. Alltså ortnamnen, Tebe, Täby, det är klart att det är på det här viset.
Ja.
Och det här får ju han får ju ett stort genomslag för sin Atlantica. I Sverige så betraktar man ju det här liksom, det här är ju ett stort mästerverk.
Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och tittar man på, jag tänker på ett annat sånt här storverk från svensk stormaktstid, nämligen Erik Dahlbergs Svesia, ett antikva, ett hodierna, så ser man ju att där det finns ju ett göticistiskt drag i den också, i all sin storvulenhet.
Ja, men jag tror göticismen var ett slags allmän gods på den här tiden, men alltså Rudbeck går ju liksom hela vägen. Han är den mest extrema exponenten för det här. Och hans, alltså, hans storhetstid är ju trots allt relativt begränsad. Alltså han börjar hånas redan under frihetstiden. Alltså alla de där stora snillerna som poppar upp i myllan på, eller jorden på 1700-talet, de förlöjligar honom.
Ja, jag tycker nästan det är nästan det roligaste angreppet. Kommer du ihåg vad han säger om Adam?
Ja, att han är gjord av damm och att det är logiskt.
Precis så.
Alltså det är Rudbecks logik, eller bristande logik, så det är ju väldigt träffande. Men alltså även Carl von Linné, många av dem där går ju liksom, de liksom börjar med att avfyra salva mot Rudbeck och så fortsätter de med karriären.
Ja, det är ju vansinnigt roligt. Själva Adams namn är ren svenska. Och sen kommer bevis, Adam är skapad av jord, alltså av stoff, och stoff är ju av damm. Och tar man bort F-et, det räcker med det, så blir det ju Adam.
Exakt.
Tada!
Så, precis så. Ironi existerade också på 1700-talet.
Absolut, och där ser man ju också, det är precis liksom Täby, Tebe och så vidare. Det är fantastiskt spännande faktiskt. Idag kan vi ju liksom dra lite grann på munnen åt den här typen av historieskrivning och säga att, ja men, sådär. Det var ju liksom, det kan uppfattas som lite putslustigt sådär, men det är ju så här också att även då historien som är mytisk eller sann, alltså historia kan ju vara farligt, och då blir det ju på det sättet, så får man ju lite dålig smak i munnen av detta ändå. Om man tänker då att svenska göticismen används då för att egentligen kanske legitimera ett svenskt erövringskrig med allt vad det innebär. Och så ser man då hur historien liksom går igen, inte i form av göticism, men just att historia används som vapen. Och jag tänker då på det som jag nämnde i inledningen, just med hur historien har använts nu i kriget i Ukraina från rysk sida. Där Putin säger då, han sa ju redan 2005 tror jag, att Sovjetunionens upplösning var 1900-talets värsta geopolitiska katastrof. Och sen då så handlar det om att återupprätta någon form av rysk ära, att prata om det ryska. Och helt plötsligt då så får man höra då att Ukraina, det är egentligen ingen riktig stat. Det är samma sak som Ryssland egentligen. Det finns ett slags rysk gemenskap, folkgemenskap. Att Ukraina skapas var en olycka. Det var liksom Lenins fel när Ukraina blev en sovjetrepublik 1924. Det historiska Rus, han pratar om Kiev som alla ryska städers moder. Och det här går ju tillbaka på en rysk ursprungsmyt just. Vad är det den här myten handlar om egentligen? Vad är det här med Rus?
Ja, jag gillar ordet egentligen här. Ja. För det finns ju ett väldigt intressant inslag. Och det är ju den svenska vikingahövdingen / vikingakungen Rurik från Roslagen. Ur vilket namn Ruser och det rusiska väldet. Hence also Russians, alltså även då Ryssland och ryssar kan etymologiskt kopplas tillbaka till det. Alltså det finns ju den här historien som nämns i en gammal medeltida krönika kallad Nestors krönikan.
Som skrevs på 1100-talet.
Som jag tror har en väldigt speciell alltså det är en väldigt speciell status i både rysk och i ukrainsk kultur. Alltså den är någon slags så här, verkligen en väldigt betydelsefull urkund. Där nämns ju den här historien, alltså om de här vikingarna, männen från norr som färdas längs Dnieper och på vägen grundar det här riket, Kievriket, som jag tror att man på fornnordiska kallade för Kännygård, va?
Någonting sånt, ja.
Alltså alla Miklagård, Konstantinopel, Kännygård. Med tiden så växte det upp då ett riktigt välde här och det utvecklades en riktig kungadynasti, den Rurikska ätten, baserad på den här vikingahövdingen och hans ättlingar. Och han kom då, enligt då, den här krönikan då, norrifrån, möjligen då från Roslagen.
Han var helt enkelt rospigg.
Ja, han var en rospigg.
Precis. Alltså,
och nu snackar vi där som området norr om Stockholm.
Just det, kustområdet ja, norr om Stockholm.
Ja, norra, eller ja. Vad blir det? Det blir östra Uppland.
Just det.
Alltså norra skärgården.
Och den här ruriska ätten som du nämnde, den styr ju Ryssland förskräckligt länge. Alltså ja. Egentligen då från 860-talet
ja.
Fram till 1598. Då den dör ut och sen orsakar går det här över det stora oredan då,
ja,
det stora
det.
Ryska inbördeskriget som
just
leder till ätten Romanovs tillträde till den ryska tronen 1613.
Just det,
och det blir ju också den sista kungätten som, eller tsarätten eftersom det är den ätten som abdikerar
just det.
1917.
Just det är sant.
Men det är rätt intressant här för då, alltså, jag har för mig att det är så att de det är alltså bråk i Kiev-trakten. Är det inte så? Det är inte så det börjar. Det är bråk och de behöver någon hjälp utifrån som ska styra upp det här.
Ja.
Och då hämtar man de här folket från Roslagen som följer med dem
ja.
Och styr liksom upp hela verksamheten.
Ja, precis. Det är nog initiala kontakter. Det existerar ja. Kontakter förmodligen på grund av att de här vikingarna reser längs Dnieper på väg mot Miklagård, på väg mot Konstantinopel. Och de har någon slags medlande funktion i början. Vilket är lite bisarrt. De använder sig av någon slags vikingatyper som mäklare. Men alltså, det är det som blir grunden för det här Kievriket. Alltså det rusiska, första rusiska väldet. Men det existerar väl inte. Det är inte någon slags total kontinuitet fram till 1500-talet. För det underläggs väl den gyllene horden. Alltså ja, det här
absolut,
mongolväldet. Ja. Det här östeuropeiska delen av mongolernas kanatvälde. Det gäller väl både för Kievriket. Och i viss utsträckning då den andra delen av det russiska riket, det vill säga Moskva.
Absolut.
För när är det där på 1200-talet så flyttar väl då, som jag har fått för mig, det religiösa centret för den russiska kulturen som var baserad i Kiev. Vad heter den där kyrkan? Där Sofia kyrkan. Det är någon så här religiös helgedom i Kiev.
Just,
som är
ja, precis,
en väldigt
ja.
Viktig del av rysk-ukrainsk kultur, den flyttar till det religiösa centret flyttar till Moskva. Men Moskva är fortfarande liksom Kiev i hög grad underlagt det här mongolska väldet. Men så kommer ett antal moskovitiska första då under 14- och 1500-talet då, som börjar göra upp med mongolerna. Inte minst den här Ivan den fjärde, Ivan den förskräckliga, Putins stora förebild som blir den första ryska tsaren.
Precis, och som bygger den fantastiska katedralen på Röda torget.
Precis.
Och det är också det här med, det säger också det här med som du säger, man flyttar det religiösa centret till Moskva. Man talar om att Moskva blir det tredje Rom.
Ja.
Att vi har det första Rom som går under med Västrom 476.
Ja.
Och då hamnar centrum i Konstantinopel som faller 1453. Ja. Och sen är det Moskva som blir bärare av det liksom den ortodoxa kyrkans eller kyrkans arv egentligen genom då det Moskva som det,
ja,
det tredje Rom.
Ja, exakt. Och ordet tsar kommer ju då från Caesar som är kejsare. Så det är verkligen där, vad heter det nu, translatio imperi-tanken.
Just precis.
Man översätter liksom den romerska historien till det egna riket.
För att få det här att passa in jättebra.
Exakt.
Men så går vi tillbaka så kan vi konstatera att det finns kanske någon rimlighet då i kopplingen mellan det första riket och Sverige och Roslagen, alltså vikingatid, handel längs floderna ner mot Konstantinopel, Miklagård, Kievriket kan då ha ett ursprung där. Men som du antydde, sen blir det ju komplicerat.
Sen blir det jättekomplicerat.
Sen blir det komplicerat. För som du sa, vad vi har då, det är ju att Ryssland, eller en del av riket, både Kievriket och resten av Ryssland, sen blir ju en del av ett mongolvälde.
Ja.
Och sen bryter sig Ryssland loss.
Ja.
Och sen så får vi ju liksom ett ryskt välde som börjar växa fram med Ivan den förskräcklige, som Ryssland som börjar blanda sig i maktkampen i Östersjöområdet,
ja,
som tar till sig en del av det som heter Ukraina då på 1650-talet, ja, en del av Ukraina. Och sen då, efter Peter den Stores död, så har vi en rysk stormakt.
Just
där.
Det.
Men Ukraina har ju en egen historia frikopplad från Ryssland. Hur ser den ut i stora drag?
Ja, men den är också rätt rörig.
Den är rätt så rörig.
Under stora delar av den här perioden som du nämnde så var väl Ukraina, delar av Ukraina var väl en del av det här polsk-litauiska samhället till exempel.
Ja.
Och sen hamnade väl delar av Ukraina under österrikarna, under Habsburgarna efter Polens delning. Delningar.
Precis, det är de tre delningarna
på 1700-talet. Ja. Exakt. Men sen har det varit då en period av självständighet också.
En kort period i samband med tsarens abdikation, ryska inbördeskriget,
ja,
18-20, där man försöker bygga, ja, där man är en självständig stat.
Ja.
Så just att som Putin gör, hävda liksom en slags evig rysk, att Ukraina evigt liksom har varit en rysk del naturligt, är ju
det är
ju en myt
i allra högsta grad.
Absolut.
Det finns ingen kontinuitet, nej, i det där.
Det har varit en del av, de har kanske ett gemensamt ursprung,
ja,
och så har blivit en del av Ukraina, en del av ett ryskt välde på 1650-talet,
ja.
En del tillhör, som du säger, Litauen, Polen, ja. Polen, ja, delas, Österrike kommer, ja, tillbaka,
ja,
och sen blir det här en sovjetrepublik,
ja, exakt,
1924. Och sen, vad hände sen? Sovjettiden. Hur ser Ukrainas relation till Sovjet ut då?
Den var inte, vad ska man säga, 100-procentig. Alltså, jag tänker på den där stora hungerkatastrofen där på 30-talet.
Holodomor.
Precis.
Stora hungern.
Exakt.
3 miljoner döda.
Det var ett jädrigt ansträngt förhållande. To put it mildly.
Precis. Och så kan man ju heller inte bortse från att Ukraina faktiskt har varit självständig sedan 1991.
Exakt.
Och ändå försökt gå sin egen väg. Och om man då, alltså, om man ska sammanfatta, vad kan man lära sig av detta när man konfronterar historiska myter eller historiska berättelser med verkligheten?
Aha.
Vad brukar oftast hända då?
De brukar braka ihop.
De brukar ofta komma på skam. Och så är det ju med vår göticistiska myt, får vi väl säga. Och så är det väl också med Putins historiska anspråk på Ryssland.
Ja, det får vi verkligen hoppas.
Att de inte riktigt håller.
Det gör de ju inte. Det ser liksom alla som liksom har någonting att ögon att se med och hjärnor att tänka med.
Absolut. Men jag tänker då, om vi ska koppla tillbaka då och försöka förena det vi har pratat om idag. Om,
ja,
vi förenar liksom den svenska göticismen, och så tänker vi oss att vi dammar av den här igen.
Ja.
Och så konfronterar vi den svenska göticismen med den ryska ursprungsmyten,
ja,
med Kiev och rospiggarna.
Ja.
Var landar vi då någonstans?
Ja, det är ju ganska enkelt. Alltså, de är rospiggar allihopa. Vi kommer alla från Roslagen. Inklusive Putin. Han är kanske den ultimativa rospiggen.
Han är den största.
Det kan man se på honom.
Ja, men precis. Och vi kan väl helt enkelt avrunda med att konstatera att det är väl en himla tur då att vi har en helt annan utrikespolitik idag än vad vi hade på 1600-talet.
Definitivt.
Därför att historia är som sagt ett farligt vapen som kan användas på många olika sätt och orsaka mycket stor skada i fel händer.
Kloka ord.
Ska vi runda där?
Det tycker jag.
Tack för då, Andreas.
Själv tack. Hej.
Hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.